I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Fin du är somrig, ljus kavaj, Christian.
Ja, jag har ju den här filtkavajen som snett inåt bakåt killarna hånar mig för.
Filtkavaj?
Ja. Så jag faktiskt, jag har ju, på jobbet har vi en kille som heter Yoda som är lite office manager, som det ju heter på reklambyråspråk. Och då har han ju ett extra knäck som att han hittar kläder till mig och säljer dem till mig sen. Mm-hmm. Och skär ju givetvis emellan då. Så han är ju lite businessman, va?
Mm-hmm.
Baby Yoda gör ett jättebra jobb, tycker jag. Men det tycker inte då de tuffa killarna på snett inåt bakåt. Nej, kan, vi har ju anledning att återkomma till dem. De var ju, de höll ju oss i handen här sist när vi gjorde match.
Jag tänker att vi ska återkomma till det. Precis, när vi hälsa välkommen i avkastmiljön då, och det är Charlie Sjöstrand och Josef Fjall som är med oss på länk. Och jag, Christian då, är ju stand-in för Emil Sjödin, som jag faktiskt inte riktigt vet varför han har förfall idag, men det är ett giltigt sådant i alla fall. Idag tänkte vi att vi skulle prata lite grann om de semifinalerna som har varit, men jag tänker att som det är jag den här gången, så jag är ju mindre intresserad av falska checkrörelser och mer intresserad av rörelserna i hallen och utanför densamma. Så att det blir lite annorlunda frågor, tror jag, till er. Och sen blickar vi mot finalerna som ju börjar på lördag denna veckan. Och sen blir det väldigt intensivt i en och en halv vecka framöver, där potentiellt 10 matcher kan avgöras. Mm. Låter det som en plan?
Mycket bra.
Mm. Ska vi börja då med att säga att Sävehof gick till final och slog Skuru med 532 bollar, och det, därmed är vi klara med den. Det är mycket att säga.
Ja, okej. Carry on.
Eller har ni någon sån här...
Nej.
Ja, ni vill diskutera...
Nej. För det jag gillar ändå inte tonen mot det som brukar ändå vara våran podd varje vecka. Nej, gå igenom lite matcher i veckan. Och så kommer du bara så här... Ja, har du lust att snacka om matcher nu, eller? Eller ska vi snacka om något ball istället?
Ja. Snacka om office managers istället.
Ja, okej. Okay. Ja, då lämnar vi den då, och så går vi in på något annat. Jag vågar inte säga ett ljud om den.
Nej.
Har du ens sett den då?
Nej, det har
jag. Jag tänkte faktiskt se den, men sen så i och med att ni avslöjade resultatet och den var så ojämn som du beskrev den, så vart jag, det liksom, det fick mig inte mer sugen, så att då sket jag det.
Det är ganska intressant. Tyvärr så ger ju inte Simon ut några siffror överhuvudtaget på sin streamingtjänst. Men det skulle vara intressant att se hur många som kollade på Sävehof Skuru respektive kollade på Hammarby IFK Kristianstad i fredags, som gick parallellt.
Ja, framförallt det blev också kanske en liten taskig jämförelse, alltså med tanke på att ja, de som är intresserade av Skuru, de flesta var ju där så att säga, och de som är Sävehof är ju kanske inte så många, om man får vara lite taskig. Likt, jag menar, det finns ju framförallt då Kristianstad-intresset är ju större. Så när de spelar på bortaplan så gissar jag att det är C-mores mer frekvent besökarsändningar.
Däremot vart jag lite förvånad apropå det, att det var så väldigt få med orange tröja i Eriksdalshallen. För det har ju varit jättestor uppslutning både i Svenska Cupen och i semi 2 blir det väl. Men då var ju den också en söndag klockan 14 och det här var en fredag klockan 19.
Nej, tvärtom. Det var väl en typ en tisdag eller någonting. Och det var så himla... Jag tror semi 2 var en vardag. Det är
cupfinalen var ju det. Men semi 2 var ju en lördag eller söndag klockan 14.
Men oavsett så borde det en fredagkväll.
Ja, kan man ju, precis. För de ska inte upp till... Liksom, de ska ju inte ut i jobbet i alla fall på lördag
morgon.
Nej,
exakt. Då kan man ju gå och kolla liksom Björn Skifs eller något sånt där på söndagen.
Ja, det kan man gå och kolla Björn Skifs. Jag tänker, ska jag vara så liksom... Jag bara tänker att de är så här... AFK vinner, vi kan kolla på Seymour. Och annars finns ju matchfilm. Då går vi på det. Att de liksom så här... Antingen så löser det sig, eller så liksom kommer vi att stötta dem i match 5.
Ja... Men två reflektioner på det här. För det första låter du som Malmö IT när du körde din
direkt.
Du är så duktig på att härmas. Du måste gå åt det mer boniga hållet där i innersta Skåne. Men skitsamma. Jag tänker nog att det bara blev så för att det borde ju vara, alltså paketerade, Kagans buss kan ju paketera det med att du kan som sagt gå på någon musikal och ha en hel helg i Stockholm och så här. Det borde locka fler än 6 personer som det väl var någon Hammarby som twittrade om. Det var för överlag ganska mycket Twitter-hets mellan Kristianstad och Hammarby fans inför de här matcherna och det gillar man ju.
Mm. Ja, det gäller man. Men lite oklart i alla fall varför det var. Jag tror inte att Kagan behöver paketera med Björn Skifs paket. Jag tror inte det var därför han fick med sig folk på Svenska Cupen del 2. Semifinal 2 heller, liksom, som var klockan 14 den 7 maj. Men det var i alla fall en liten reflektion från min sida. Och det behövdes ju inte mer. De löste ju det ändå, Kristianstad. Får vi prata om den matchen eller väl du vad vi ska prata om?
Ja, men den matchen kan vi prata om.
För där var du.
Vadå? Det är svårare att prata om en match som ingen av oss har sett.
Ja, det har du rätt i, men det visste inte du.
Jo, det visste jag. För att jag har svårt att se att du dagen efter då, eftersom du kom hem väldigt sent på natten där, råkar jag ju veta, på fredagen, att du slänger igång Sävehof mot Skuru när du vet att det var en väldigt ojämn match.
Ja, nej, du har helt rätt, Christian.
Så det var en slutledning som jag ändå är nöjd med.
Mm.
Men vi pratade om den matchen lite, för den blev ju jämn och det var jättehäftig kuliss. Jag vet inte vilken ordning ni vill börja. Vill ni ta den hela vägen eller vill vi prata på slutet? Eller vad vill ni...
Nej, det känns väl nästan som att vi kan unna oss och gå till slutet, eller?
För att det gör vi. Alla vet hur det slutar, men jag tycker att när man tittar på Marcus Olssons avgörande mål och hela det anfallet, ni som är handbollsspelare, borde man inte när det är 5 sekunder kvar bara kunna gå ut och låsa honom? Eller går det så snabbt så att man inte har koll på det i det läget? Eller, för han kommer ju inte, han är ju ganska långt ut i banan. Han har så många alternativ.
Vi ska gå ända till så långt i slutet. Alltså. Vi ska gå till 59-57. Alltså. Mm. Där börjar vi.
Det är där det avgörs.
Ja,
man kan göra en hel podd om bara de 3 sekunderna.
Ja, det kan vi göra.
Men det är ju tyvärr inte så enkelt om jag får börja då. I och med att så länge Mattias Helt Jepsen har bollen så kan ju inte då den 2:a försvararen, i och med att de spelade 7-6, kan ju inte lyfta. Liksom. Och sen så hamnar ju Ahlstrand i den situationen som var 2:a då. Lite liksom snett bakom Filip Henningsson. Och så var ju Marcus Olsson så rapp i avslutet som man ju är. Och sköt ju ganska långt ifrån liksom. Så att jag tycker absolut inte att det var väldigt ett förenklande av dig som inte riktigt når hela vägen fram.
Ja. Däremot kan jag hålla med dig om att alltså det är oerhört lite tid kvar när Kristianstad är, alltså innan de ens börjar göra någon liksom ansats att gå framåt. När Helt Jepsen liksom går åt vänster och ska ge Olsson bollen, då är det 4 sekunder kvar. Alltså
Ja, det var ju därför han sköt också. Det sa han
ja,
ju.
Ja, visst. Men jag menar, i det läget, menar jag, då finns det ju inget annat än att han kommer ta avslutet. Möjligtvis att han hittar ett inspel, men jag menar, skulle man, i den bästa världen kan man ju tänka sig ett inpack Alabama från hela vägen från vänstret i Hammarby som liksom bara packar ihop allting och så en spets som är 100% ut på Olsson så att man liksom bara möter honom vid 10. Det kan jag väl tycka, men ja, samtidigt, nej. Du ska hålla koll på vad tiden är där.
Exakt, då ska Wigmark som etta då som har resultattavlan i ryggen beta och sådär. För jag menar, det enda man kan diskutera, det blir väldigt ja, så här...
resultattavla på båda hållen.
Jo, ja. Absolut, men då ska han titta på den istället för att vara fokuserad på matchen. Liksom.
Ja, men vadå? Du brukar väl alltid förespråka att man ska hålla koll på två... Alltså man kan hålla koll på hur mycket tid det är kvar och det som sker på plan. Det är väl inte för mycket begärt av en elitspelare. Alltså jag är inte ute efter att hänga någon i Hammarby här. Jag bara menar att jag upplevde att det var väldigt tydligt att avslutet skulle komma på Marcus Olsson. De sa det själva i timeouten. Och så kommer det där... Sen är det en annan grej att liksom han skjuter oerhört långt utifrån och jävligt brett. Hur långt ut ska man jaga en spelare som skjuter därifrån? Att han får in den i långa nere, ja, är det, kan man lägga det lite på målis? Ska man inte ta det skottet? Eller ska man faktiskt tycka att ja, men fan, ut med en försvarare där och då får de hitta en annan lösning än att Mackan ska ta det avslutet för att det är liksom 9 gånger 10 så är det han som ska göra det. Jag tycker ändå att det är... Jag tycker inte att Christian är så dum i huvudet som ställer frågan.
Tycker jag nog. Nej, men det enda man säger, man kan... För det är ju också liksom... De vill ju ha den på vänstersidan. Han skulle väl egentligen... Marcus Olsson skulle ju... Antingen skulle han skjuta eller skulle han spela till Frenda Öfors. Det var ju så det var upplagt. Och det är ju lite... Ja, pest eller coolare då för Hammarbys del. Men det enda så här, om man ska ta någonting, det enda man kan diskutera är att den mittsexan som var på den sidan är ju Filip Henningsson, som ju inte är en mittsexa. Så då är det att man kanske som försvarare inte behöver lägga lika mycket krut på honom, likt på om det hade varit Jurmala exempelvis. Ja, jag tycker att det blir lite väl taskigt. Man kan ju i mycket större grad diskutera anfallet innan, som ju gör att Hammarby hamnar där.
För där Patrik Fahlgren säger själv att han skulle ha tagit en timeout och jag inte följer upp det tillräckligt. Det hade man ju velat göra med eftertänksamhetens kranka blekhet.
Ja.
Men det gjorde jag inte.
Nej, men för det är ju dels för mig då, så det är såklart att han ska ta en timeout, och det är framförallt baserat på att de sista typ tre, fyra, fem anfallen var jäkligt darriga från Hammarbys sida. Så att det kändes ju som att de hade nästan behövt en timeout tidigare, men att då tvingas man så att säga hålla på den för att ha den kvar till sista anfallet.
Och han var inte uppe, va? Så de hade kunnat spela ut. Hade han tagit en timeout där, så hade de kunnat sätta ett spel och göra precis som Kristianstad gjorde, så att det var nästan viktigare för dem att hålla tiden ut än att avgöra
det. Precis, och det är ju inte heller första gången som Hammarby... de förlorade ju borta mot Ystad i serien på ett, vad ska man säga, orutinerat sista anfall. Den gången var det Davidsson som sköt för tidigt i ett 7-6 och vem det nu var kastade i tomt öppet mål liksom. Och det är ju såklart lära upp pengar för dem i alla fall i sammanhanget kontra Kristianstad, lite yngre spelare som Davidsson och Aspenbäck och sånt där. För det var ju också som du sa, Charlie, under händelsen, att han vill bli hjälte. Och det var ju lite den känslan när man forcerar fram tar ett läge som inte riktigt finns för att man är sugen, så att säga.
Men ändå rätt coolt det.
Ja, alltså, absolut.
Tänk om den hade borrat in sig i klykan.
Ja,
såg inte jag stod ju fel, så att det, för mig hade den kunnat vara 1 centimeter ute. Men den var väl 1 meter ute vad jag förstod, så den var inte riktigt nära.
En halv i alla fall.
Ja, exakt. Men OS, eller ja, man vill ju hellre, när man har lika, så vill man ju hellre ha ett dåligt avslut 59-59 än ett bra slut 59-45. Och det här var, var varken ett bra, var inte ett bra avslut. Och inte heller 59-59. Lik då Kristianstad, de är ju supernöjda. De håller bollen ut och så får de ett, och i värsta fall så har de ett lika. Eller så skjuter Marcus Olsson brett från 9. Liksom. Mm. Eller för en dag först hoppa på dövvinkel. De, det är ju såklart superbra. Även i det sammanhanget så är väl också Fahlgren en orutinerad tränare. Och lär sig också såklart.
Eftersom att timeouten inte kom där, så jag, alltså där och då så var jag helt övertygad om att de inte hade någon timeout kvar.
Nej, det var exakt så jag
kände. För de tog en ganska tidigt i första halvlek och de tog en ganska tidigt i andra med.
Mm.
Och sen tog ju Kristianstad ändå när det var kanske 7 minuter kvar eller något för att spara sin innan liksom 5 minuters.
Ja, den brinner in
det, så att säga. Precis. Ja, men precis. Och sen då när han inte tar timeouten, för jag är så här, nu finns det ju läge här för Hammarby. Kan de hålla den här hela matchen ut? För jag tror de hade 50 sekunder kvar av matchen när de liksom kommer upp i anfall. Och det kan man ju. Alltså, visst, det är lite svårare att få hålla en boll 50 sekunder när det är,
när det är 50 sekunder kvar. Ja, precis. Det är omöjligt för tiden.
Ja, men det finns ändå liksom att man ska hålla den 40-45 kanske då.
Ja.
Men så när timeouten aldrig kommer, så jag är helt övertygad om att det inte finns någon timeout kvar. Så när Fahlgren säger det till oss i studion där, då går det upp för mig att fan, det stämmer det. Ni hade en kvar och la inte den. Fuck, jag fattar att det kommer gräma honom. Med tanke på att det blev som det blev.
Nej, men jag håller med. Jag hajade inte riktigt den heller. För jag var helt övertygad om att det var så som du säger. Men Hammarbys säsong ändå bra. Och fansen stannade kvar och hyllade sina spelare. Det är väl ändå häftigt trots den försmärdliga förlusten, får vi säga.
Alltså en sak som jag måste ta fasta på där är ju att när Marcus Olsson smäller in den, då är det ju 0 sekunder kvar. Då liksom får jag bara öronen. Charlie, spring ner liksom. Då lämnar jag, då tar jag av mig mitt headset på kommentarsplats och liksom snabbar mig ner för att rigga på mig för att stå i studion. Alltså jag hinner inte ta 10 steg från min kommentatorsplats på det, innan liksom, från att den här totala jävla nej, till att alla börjar sjunga Hammarby, Hammarby, alltså såhär, de har precis förlorat matchen och de bara såhär, de beter sig som att de har vunnit matchen. Det var så här, det är faktiskt unikt. Det hade inte hänt i någon annan hall.
Nej,
nej, det hade jag verkligen inte.
Men jag är lite tudelad faktiskt. För att jag tycker att det också, det hade ju aldrig hänt i fotbollen, så att säga. När Hammarby fotboll då spelade 0-0 mot Mjällby för typ 10 dagar sedan. Då är det ju visselorkan. För då kommer det ett, då är man genuint förbannad för att man bryr sig så mycket. Och såklart förväntningar och sånt där. Så det kan ju också.
Precis, om Hammarby hade åkt ut i Europacupen mot Valencia, mina fräscha fotbollsreferenser, hör du va?
Ja, exakt. Ruben Baraja avgör.
Ja, exakt. Precis. Parejo.
Ja. Nej, absolut.
Spelar inte David Silva där?
Ja.
Ja, nej, men exakt. Då hade de kanske gjort det. Eller ja, de varit, ja, verkligen. Då också.
Nej, det har du såklart helt rätt i. Men så att vi väljer den ljusa sidan, 100%. Det gör vi. Men vi får väl också passa på att hylla Kristianstad. Lite som vi pratade om inför semifinalerna. Just det här med att, bortsett från match 2, eller semifinal 2 då. Vilket jag inte tror har med det att göra, med tanke på, alltså det berör ju inte dem.
Nej.
De är jävligt coola alltså. Och det visar på en jävla trygghet inom gruppen och ett ett kollektivt självförtroende, att man nu för 5:e gången i rad, alltså de har torskat en match i Eriksdalshallen, ska vi se, i semifinal, senaste åren liksom. Och då har för det var fullsatt på annandagsmatchen i serien, det var fullsatt på kuppen, fullsatt i semi 2 då, och de liksom, de skiter i vilket.
Och att det faktiskt finns något då i att det är så här 30 treårige Marcus Olsson, ja, med en drös landskamper och proffserfarenhet, som har liksom spelat på stora scener förr och Het Jepsen, som har varit i, spelat SM-finaler, och Espen Christensen.
Ja, Espen, ja, precis.
Alltså liksom så här, att det är den åldersstrukturen, ja, och rutinen på de här spelarna, att Fren Öfors har gjort sina
han har spelat i Kiel derbyn, liksom.
I Kiel, Flensburg. Ja, ja, men precis. Ja. Han darrar inte för det här. Det ligger något i det.
Ja, verkligen.
Och att jag tänkte på när jag gjorde intervjun på inneplan med Marcus Olsson, så trodde jag att han skulle vara lite mer uppsluppen. Men det är väl också en sån grej. Hade Hammarby vunnit den här matchen så hade de varit helt galna. Marcus var mer så här, ja, nu är det final och det är där jag ska vara glad.
Det är också så Mackan är.
Jag tänkte precis säga det. Ja. Nej, men absolut.
Fast jag tycker att han var liksom, jag trodde att han skulle vara lite muntrare ändå.
Men han fick ju också, han fick ju också en smäll. Det såg ju inte Charlie då, framförallt eftersom han då var i trappan, så att säga. Men direkt i det här seger ringen, jublet som då hans lagkamrater överröste honom på visslan då. Då kom ju Zoran Bosic och typ slog honom i huvudet på något vänster. Mm-hmm. Så han var ju, alltså han var genuint skitförbannad direkt efter matchen. Alltså skrek på honom. Så där på ett sätt som, apropå hur Marcus Olsson det är, som jag har aldrig sett honom arg. Och han var helt, han var helt galen.
Skulle valt en annan.
Ja, men det var, ja, det var faktiskt, det var jätteroligt också, för att bara typ liksom kommer någon lite yngre då, apropå att vad man rutin och vad man har varit med om, en övertaggad lite yngre då, Zoran Bosic i det här fallet, och liksom inte riktigt kan kontrollera sig och ja, nitar honom i princip.
Fan vad roligt. Ja, det missade vi. Okej, men då är det ju klart då att Kristianstad kommer till final. Och det är väl första gången på fem år då, sen, va? Eller fem säsonger.
Precis, sen 2018 var det med SM-final och sen dess har de inte varit det.
Nej, och Sävehof och Kristianstad har väl bara mötts, eller har mötts en gång, och det var 2012 tror jag. Vilket också känns lite konstigt eftersom båda klubbarna har varit någon slags giganter på 2000-talet. Men ändå har de bara drabbats av varandra en gång.
Ja, deras dynastier, eller vad man ska kalla det, har liksom avlöst varandra där. Sävehof hade väl, de har två tripplar i rad, eller vad man ska säga, tror jag. Alltså, jag har för mig i alla fall. Och där, 2012 var väl sista SM-guldet för Sävehof på ett tag. Innan de tog det igen då 2019. Däremellan tror jag inte de hade något. Och däremellan hade Kristianstad sin storhetstid.
Ja.
Ganska mycket så. Så att, men nu korsas de, som du säger. Och det blir en jävla matchup.
Det blir det verkligen. Vi återkommer kring den då. Men ska vi stanna kvar i Eriksdalshallen lite och bara prata om allting som hände runt? För det var ju en del bullets. Har du några, Charlie? Jag kan börja med en.
Det där bullets och vad som händer runt, det känner jag att det, jag lämnar med varm hand över det till dig i din fina filt, ljusa filtkavaj.
Ja, just det. Nej, men vi har ju en ljudkille då som har jobbat med oss en gång, eller mig. Alltså jag har ju bara varit med i sex matcher, men du har säkert jobbat med honom tidigare. Men han heter väl också Charlie, va?
Ja, det är ju original Charlie.
Ja, exakt. Han är original Charlie. Och han är ju inte handbollsintresserad.
Åh, fan.
För att när det är 2200 personer som skriker halsarna hesa på läktarna, då sitter han och läser en 80-talsdeckare. Vid sidan av studion liksom.
Och så väntar han bara på att jag ska komma ner till studion. Och så, du ska riggas på nu. Ja, och då riggar han på, ser till att koppla allting och sen sätter han sig och läser sin bok igen. Och vad var det du sa att den handlar om?
Ja, men det var ju ett liksom, det handlar ju om en 80-tals ruffa Miami som är liksom kulissen för hans deckare. Så att det var ju väl tummad. Jag pratade lite med honom om vad det var för bok han läste. Men han pluggar ju in såna där öronproppar och sen så kör han.
Man får ändå säga att det låter, han är säkert superduktig på det han gör, men det låter som ett ganska enkelt jobb. Han känns liksom lätt ersatt.
Ja, men jag tänker också att har man varit med jävligt länge som han har, gissar jag, och så är det är ju väldigt mycket, alltså det är ett tydligt moment när han ska jobba, men mellan att Charlie kommer ner och ska bli påmyggad så har han ju ingenting.
Nej.
Och är han så liksom, är han så rutinerad i det här att han vet
den, om man vet vart den ena knappen sitter.
Precis. De här, eller mycket av jobbet för gubbarna i produktionsteamet
görs ju innan, såklart.
Ja, men precis. Så att, där är det inte mycket tid till att läsa i tummade Miami Deckar X, liksom. Men det är ändå så jävla härligt. Istället för att stå där då och titta lite på matchen så sätter han sig på en sån, liksom...
Ja,
precis. En väska på hjul där, liksom. Och bara... läser
det
lite
imponerande koncentrationsförmåga, alltså.
Ja.
Eller hur?
Det får man säga.
Ska vi se om jag hade någon. Staffan Olsson var gästade studion. Jag tyckte han var väldigt han var sådär charmig och pilomarisk som han kan vara ibland. Jag hade velat snacka med honom mycket, mycket länge, men jag hörde ju örat då i sista minuten.
Precis, man såg ditt finger hängde i luften. Ut. Det var så här, ja, försökte liksom. Det var gulligt.
Ja, men vad fan ska man göra i det läget? Jag vill inte avbryta.
Nej, och det känd, han var ju också så här att han kunde varit nära slutet flera gånger.
Exakt.
Men så hade han hela tiden en mening till i sig. Ja, för att jag tänkte på det då när jag såg det liksom så här, ja, nu vet jag att Christian vill ut här.
Ja. Och det är ju så som i Nyhetsmorgon också ibland, så bara kapar de ju, eller ganska ofta. Ja. Men det vill ju inte vi göra, såklart. Nej, men så, jag tyckte det var intressant och man är väl att prata med honom mer. Har du koll på Henrik Olsson, hur han har gått i Frankrike, Josef? Vad det är för Henrik Olsson som kommer hem till Hammarby?
Ja, alltså, jag är väl den som har bäst koll, men det är inte mycket, kan jag säga. Alltså, jag vet att jag vet inte mycket. Förra året så mötte jag ju honom då, och då, det var hans första match efter en armbågsskada, tror jag att det var, som han hade slitit med i några månader. Men förutom det liksom, för att jag var skadad då nu när vi möttes under våren och sådär. Men han spelar ju i en viktig spelare för Istre, som ju är ett konstant bottengäng. Och på något vänster alltid klarar sig kvar.
Bor i Provence då, va?
Ja, exakt. Han bor bättre delarna. Han har fler soltider om året än vad jag har.
Det var väldigt fint där. Jag har varit i Aix-en-Provence. Det var ju på ett bröllop en gång. Det var precis exakt så som man ser framför sig att det ska vara.
Ja, nej, men det är ju väldigt fint där nere. Så att han har nog njutit av det livet. Hade ju 3 år i Paris förort dessförinnan också, så att det var nog inte helt fel där heller. Men ja, vad ska man säga, alltså, det är en habil fransk ligaspelare liksom, som gör sina mål och framförallt sina assist. Det är ju hans stora roll där nere. Jag tror väl att i Sverige eller i Hammarby då kommer han ju nog vara en mer rak ersättare till Gustav Davidsson då, som lämnar för Reineke Löwen. Och där tror jag att hans skytte kommer komma mer till rätt än vad det gör i Frankrike. Vilket inte är helt ovanligt.
Och sen ansluter ju också en målvakt som vi vet, men vi inte kan bomba ut tyvärr. Men jag kan säga att... oerhört långsökt ledtråd är Nolhagahallen.
Den är så långsökt så inte ens jag som...
Nej,
inte ens jag som vet vem det är, fattar.
Exakt.
Så den blir marig. Ja. Men jag kan höra sen med dig om jag har fattat rätt. I så fall är det den sjukaste ledtråden.
Det är den sjukaste ledtråden, men jag vill inte avslöja detta. För att
nej, men då tar vi det sen.
Vi kan ju inte göra som till exempel Flinks matiga sillisvep, blir jag lite avundsjuk på här, för att vi har ju några karameller, men tyvärr vill vi inte avslöja dem, för att då röjer vi ju källorna.
Ja, nej, men
Josef Piol kommer ju också till Hammarby till nästa säsong. Det kan vi i alla fall avslöja.
Ja, du får nog läsa Flinks lite noggrannare, tror jag.
Okej. Är det något mer vi kan säga om... Ska vi gå på...
Ja, du kan ju säga vad som helst.
Ja, uppenbarligen. Ja, ja. Det är fritt patronbälte.
Ja, men alltså inte på sillisvepet, tänker jag inte nu. Utan, om vi går tillbaka till sändningen där då, så kan vi väl börja i Gunnar Stein-historien. Charlie, så kan vi fylla på den med det jag kallar Putte och Charlie Gate här.
Ja, det kan vi göra. Jag anlände till Stockholm runt lunchtid den här dagen. Jag och Putte, som också anlände då, vi ska ta en kaffe och en glass och sätta oss ner vid vattnet. Så vi möts på Vasagatan, ska knalla ner mot vattnet. Då ser jag Gunnar Stein Jonsson vid ett övergångsställe. Går fram till honom och säger: vad fan gör Gunnar Stein Jonsson här? Mm. Hej, säger han. Jag är här på weekend med frugan. Vad gör du här? Jag är här för att det är semifinal i handbollen. Jaha, vilka då? Ja, det är Hammarby Kristianstad. Vad är det idag? Jajamän. Åh fan, ja, då kanske man får gå och kolla på den sen.
Så här, jag tänker, hashtag glad flickvän.
Ja, men precis. Och jag tänker också att han säger det typ som man gör för att vara lite, nästan typ för att vara snäll mot mig eller så här, så det är viktigt. Ja, så här. Jag vet inte, eller så här, men jag fick den känslan så som man säger. Ja, men då kanske jag får bry mig om det. Mm. Och så jag bara, ja, men fan, det blir nog svårt, så jag, för det är nog helt jävla slutsalt. Alltså okej, okay, ja, men sköt om det, har det gett. Sen då när jag gått typ, jag vet inte om det har gått 10 minuter eller 15 minuter av andra halvlek, då ser jag precis nedanför mig på kommentarsplats kommer Gunnar Sten Jonsson in och sätter sig jämte Kagan, alltså busschauffören i Kristianstad. Och då ropar jag in till bussen så här: bara så ni vet, så kom Gunnar Sten Jonsson in här nu på läktaren, så om ni har möjlighet så kan ni ju filma honom sen. Och bildproducenten bara: ja, men fan, jag är på. Vem är han? Han har spelat i Kristianstad. Det är, ja, om det blir liksom ett break, ett golftalk eller något, så kan du liksom zooma in på honom. Så kan jag liksom, ja, jag har en lite rolig historia om det. Så, och den roliga historien var ju just det här jag sagt. Jag träffar på honom och nu är han här liksom. Ja. Han bara: okej, okay, ja, men var sitter han då? Så jag bara: ja, men han sitter precis nedanför DK. Och de visste var DK satt. Det hade de koll på liksom. Precis två rader nedanför DK jämte han busschauffören i gråa kläder. Och han sitter till vänster. Och till höger om honom sitter det en Hammarbygubbe med en basker och grönvitt Hammarbyhalsduk. Okej. Okay. Och så fortsätter matchen. Han bara så här: var sitter han, sa du? Och så jag bara, får jag ropa in till bussen igen? Alltså under tiden som matchen går, bara: två bänkrader ner från DK, mot det grå gallret. Till vänster sitter en stor kille i grå piké. Och till höger en kille i basker med Hammarbyhalsduk. I mitten är Gunnar, han har svart keps. Okej. Okay. Är det han med pikétröja eller? Bara, nej! Han har svart keps, han har ingen pikétröja, han har helt vanlig t-shirt och så här, och matchen pågår. Det här, alltså den här dialogen in till buss, det pågår säkert två minuter för att hitta den här gubben som ingen vet om det är, som jag bara tänkte skulle vara ett roligt litet sidospår. Och så till slut då liksom, så bara: ja, men nu har vi hittat honom. Och då säger de inte till Putte vem de har hittat, för han har inte hört något av det här liksom, utan det är bara mellan mig och bildproducenten i dialogen. Så han bara: ja, nu då Putte, nu kommer vi lägga en bild på en gubbe, så får Charlie berätta om honom. Och Putte bara: ha, okej. Okay. Så han tystnar och så kommer bilden. Och då är det en närbild på han, gubben i basker med grönvitt Hammarbyhalsduk. Och så ska jag säga någonting. Så jag bara så här, jag ser ju att bakom honom så sticker den lilla, lilla svarta kepsen
knoppen,
på Gunnar Sten Jonsson. Ploppen på Gunnar Sten Jonssons keps. Så jag liksom blir så jag har ju bestämt vad jag ska gå in på där. Jag har ju ett manus nästan i mitt huvud att jag ska berätta så här. Spela överraskad liksom att, ha fan, det är ju Gunnar Sten Jonsson. Men så ja, exakt så. Jo, men alltså, ingången skulle vara att jag liksom, åh, sjukt, där är han. Och så kommer gubben i basker och jag bara så här: ja, det, jag bakom sprang honom. På en kompis på stan förut. Ja, och så liksom så här bara, ja, jag får fortsätta med det sen, sa jag. För jag kan ju inte liksom, jag kan ju inte börja dra den här historien utan att han är i bild. Dessutom så står det typ 25 lika och matchen är igång. Så bilden försvinner och så läggs den igen på matchen. Vilket är helt rimligt. Men då är bildproducenten, han är så stressad för att liksom de har lagt ut en bild utan fått någon förklaring till det. Och att jag typ har sagt att jag träffar en kompis på stan. Så han bara: du måste ta det i mål. Och jag bara så här: ja, jag ska. Men liksom under tiden så spelar Hammarby så här 6-5 och det blir räddningar och grejer så här. Då kan jag inte bara babbla om Gunnar Sten Jonsson. Och så fortsätter han bara, du måste ta dig mål, du måste berätta färdigt. Och så bara, ja jag ska. Och så till slut blir det golftork. Och då berättar jag hastigt här liksom. För jag tänker att, men vad fan, ge mig en bild nu då på honom så kan jag berätta det. Men det kommer inte, så jag får berätta den här liksom helt meningslösa historien som har tagit alldeles för stor plats både i den här podden nu och under den här sändningen. Ja, jag sprang på honom på stan. Det här hände, nu är han där. Så, tjoff. Så det var liksom ett ganska misslyckat litet instick i vår sändning om Gunnar Sten Jonsson som, bildbevis eller ej, faktiskt var i hallen och jag sprang på honom på stan. Det är Gunnar Sten Jonsson-historien från min del.
Han låg väl uppenbarligen också 15 år före, men han har inte kört hockeyfrilla. Han kört hockeyfrilla nu igen då.
Alltså han och Putte Westberg hade ju samma frilla. Den blonda, långa. Nu har de ju samma frilla igen. För de har ju rakat av sig sitt hår båda två.
Och tagit en 3 dagars till Ankara.
Den ena hade en keps på sig.
Ja, just det.
Och den andra får inte ha en keps väl?
Nej, precis. Nej,
exakt.
Ja. Men historien slutar inte där. För det finns 2 sidospår här. Det första är att Putte ger sig inte här. Utan tjatar om det här hela kvällen sen när vi går iväg och käkar. Så pass att du faktiskt blir superriktigt. Jag har aldrig sett dig så. Och 2, dagen efter så går jag och strosar på Skånegatan när jag har käkat lunch. Där är trumvirvel Gunnar Sten Jonsson.
Mm. Så det finns ögonvittnen på Gunnar Sten Jonsson.
Det finns bara ingen
kamera på honom.
Nej, det har varit sjukt om jag gled upp med min kamera där och försökte föreviga detta. Men han var där i alldeles hög egen person. Ja. Och vi fortsatte ju då på The Hills, som det heter, som restaurangen. Och sen käkade vi där och sen gick vi till Medis. Och det var väldigt länge sedan jag var på Medis runt 00, en helg eller en fredag eller lördag. Där ska man inte vara.
Bor inte du där?
Ah, inte. Jag bor ju mer mot Mariatorget. Men man går ju, alltså Medis är ju oerhört deppig plats vid det klockslaget. Vi gick först till ett ställe som heter Biblioteket, möts av en dörrvakt som skulle kunna vara hämtad av ur en sån här Rocky Balboa-film där det liksom är den som man ska tycka illa om som är dörrvakt. Och vi hinner fan inte, han säger inte ens hej innan han börjar säga att vi är överförfiskade, och det är vi ju inte för det första. Utan det handlar ju om att han förmodligen inte vill ha in oss för att vi är bara
8 grabbar.
Exakt.
Från 38 uppåt.
Exakt.
Medelålders medelmän. Eller medelålders mediemän.
Exakt.
Från ett okänt medie så att säga.
Ja, exakt. Det är inte så att han har suttit och kollat Simons sändningar innan.
Exakt. Fel medie.
Filip och Fredrik med entourage hade nog löst det.
Exakt. Det är inte de mediemännen.
Ja, jag tror inte att han vet vilka Filip och Fredrik. Han är en sån där som det enda han har i sin garderob är sina kläder från Better Buddies, eller vad det heter.
Men mediemannen Paolo Roberto hade ju fått komma in.
Ja, exakt. Precis. Det är en mediaman som han förenas med ju.
Ja, men då tar det som en komplimang då.
Ja, just det. Det gjorde jag inte, utan jag blev ju sur och sa att ett sånt här ställe vägrar jag ge mina framskattade pengar till. Så att vi byter ställe och vänder på klacken och går bort till kvarnen. Och möts av exakt samma behandling där. Fast då är det Putte som får frågan om han eventuellt är överförfiskad. Så vi kom inte in där heller. Så det var ganska mörk 25 minuter på Mariatorget.
Jag har varit på kvarnen en gång med och ätit med Jens och DK som är 2 Bayern-fans. Och det var superhärligt ställe. Men just dörrvakterna, då var vi ändå på väg ut.
Mm.
Och de var otrevliga.
Jaja.
Alltså så här, det var så sjukt. Och då stod de och snackade sinsemellan om hur man bäst liksom använder batongen. Alltså surrealistiskt jävla samtal.
Har man ett nöjesetablissemang eller en seriös restaurang så förstår jag inte hur man kan ha samhällets mest otrevliga människor som första ansikte man möter i dörren. Alltså det är så konstigt.
Man kanske får ta lite vad som står till buds också.
Jo.
Platsbanken för dörrvakter kanske inte är jag säger bara utbud och så vidare.
Jo. Ja, det var märkligt. Så det kommer jag ta med mig. Och jag insåg ju där, vilket jag redan visste, att jag ska inte vara ute klockan 1. Hade väl klockan blivit då. På Medis en fredag eller lördag. Så enkelt är det med det. Har vi några mer grejer vi vill säga, boys, om de här matcherna, säger jag nu då, när vi inte...
Nej, ska vi prata om en annan match?
Exakt.
Är det några andra lag som har spelat, eller SVHF spelat, eller vill du säga någonting om dina poddkollegor som var med oss den här dagen?
Ja, just det. Snett in och bakåt porträtterade ju en matchsändning, så att säga. Jag har inte hört om den, men Emil skrev... innan idag, vill du höra den innan det går ut så att jag ska godkänna det de säger om mig, så att jag inte riktigt säker på att det bara är positivt.
Det är inte så bra då kanske. Kanske. Jag fick inte ens, jag fick 0 minuter på band. De frågade inte mig en enda fråga. Ja. Det är också prioriterat.
Det är också intressant.
Kagans buss som jag tipsade om att de skulle...
Ja, men menar det. Det kändes som att alla originalcharler fick säkert också 2 minuter.
Jag tänkte faktiskt för några veckor sedan, jag är ju en snett inåt bakåt Patreon, och då tänkte jag faktiskt för några veckor sedan att jag tror att de hade uppskattat ett besök i Järka, för då var de i Spårvägens pingishall och gjorde ett reportage om Spårvägen, och då tänkte jag liksom så här, Hammarby handboll känns rätt upp i deras allé, och ack så rätt jag hade.
Verkligen.
Du, utan att jag inte, det ska bli intressant att se vad som kommer ut här nu, men jag tror ju att de kunde ju inte önskat sig en bättre start på det här reportaget, för det börjar med att vi ska hitta någonstans att sätta oss ner och ha vårt körschema-möte. Först så liksom går vi i gemensam, alltså så här, 8-10 mediemän då med liksom ytterligare 2 i släptåg, det vill säga Leifby och Emil. Så går vi in på kaféet som ligger precis i anslutning till Eriksdalshallen. Kommer in där och känner att här kan vi inte sätta oss 10 pers utan att beställa någonting. Vi går ut igen. Går ner till... Träffar han Super General Team Manager för Hammarby. Han bara, ja, jag kan visa er. Här nere finns det kaffe och lite så här kan ni sitta. Kommer in där. Då är det ju där Hammarby sitter och har liksom lite häng innan de ska ha sin samling. Sitter och käkar polarmackor och dricker kaffe. Bara, här kan vi inte sitta och ha vårt möte. Nej, men jag kan visa, ni kan ha det här borta. Går igenom den korridoren, kommer in till det som är då ett gym. Ett gym bestående av, alltså det, ja, vad det nu är, det finns skivstänger där inne. Så därför är det ett gym. Det finns liksom en diskbänk och så finns det skivstänger. Så här, 2 ställen att sitta på. Det ena är liksom så här boxar som man ska hoppa upp på. Där har vi då vårt körschema-möte. Och där liksom, mitt där så står Leifby och Emil på knä och spelar och tar upp ljud från det här mötet då liksom, som bara är super liksom så här, först en bandad EVS, sen synk, sen kommer den görs av kommentator med backdrop, och så här, bara sånt snack. Alltså jag tänker, Leifby dör ju nu inombords av glädje. Av hur jävla icke Tele 2 Arena det här är.
Ja, nej, men det är intressant att se dem jobba. För jag är ju, de gångerna som jag är på fältet med dem så är jag ju med. Men nu var jag ju inte det. Och det är ju som ni säger, att de hittar ju liksom bara knasiga grejer och vinklar på. Men det är väl det som gör det såklart intressant. Men det ska bli intressant att se vad de hade för sig under den här kvällen. Helt klart. Ska vi blicka framåt då mot finalerna?
Nej, vi behöver prata om...
Vi ska prata lite om Ystad-Sävehof. Ja. Eller Sävehof-Ystad.
Just det. Ja,
det måste vi faktiskt, Christian. Jag ber om ursäkt, men så brukar vi göra den här podden.
Exakt.
Josef, kan inte du prata lite om Sävehof-Ystad?
Ja, den som avgjordes för några veckor sedan, menar du?
Nej, det var häromdagen.
Ja, just det. Men, och jag tänkte faktiskt att den avgjordes ju egentligen i match 2. Och då var ju ni där, bägge 2. Mm. Så att jag tänkte vi kan ta den. För match
i alla fall Christian.
Ja, okej, okay, förlåt. Match 3 var ju inte sådär överdrivet mycket. Det kändes ganska tydligt. Och till slut blev det ganska många bollar till Sävehofs fördel. Men match 2 var ju lite mer intressantare, eftersom man märkte ju att Ystad inför den matchen och inför lite det vi pratade om i förra veckan i match 1, att det liksom inte riktigt såg ut och kändes som en semifinal. Det var liksom, det fanns inte riktigt det här brinnet i ögonen, och Partille Arena var lite avslagen, vilket för övrigt var mycket bättre till match 3. Men och då var det ju så tydligt med att de hade, kring att de hade pratat om tändning och att vara väldigt fysiska, och spelade ju direkt eller direkt ovårdat faktiskt första 10-15. Och jag vet, du frågade också Kalén efter matchen, Albinsson, angående antal utvisningar per lag. Och han var ju väldigt diplomatisk, men vilket ju var tur, för att jag tycker att framförallt så var det ju också att det kan ibland vara ofta en missuppfattning, tycker jag, att om det är ojämnt antal utvisningar, att det är dåligt dömt. Men här, nej, tycker jag att det var ju...
Det behöver det inte vara, absolut.
Nej, exakt. Nej, exakt. Och jag anklagar inte dig för det egentligen, för det är ju en naturlig fråga, eftersom du hade kunnat få något roligare av Kalén än det han bjöd på.
Oscar, nej, men Oskar, man såg ju på honom att han var ju oerhört frustrerad, och han gick ju fram till tränarna, både i paus. Då frågade jag också det ju. I
domarna paus. Menar du? Eller tränarna?
Vad sa jag?
När du sa tränarna.
Ah, sorry. Domarna. Så det var ju det jag spelade an på. Och jag håller med dig. Det kan ju vara att alla de fem utvisningarna är solklara. Men 5-0 i utvisningar kanske inte speglar matchen. Så kan man också se det.
Alltså att, ja, så, ja, men så kan det ju vara ibland, så att säga. Men här tyckte jag i alla fall att de första 3-4, som ju alla kom väldigt tidigt i första halvlek, var ju helt solklara. Eftersom Ystad spelade ganska ovårdat, och det var intressant att de trodde att det var vägen in, så att säga, eller även om jag tror kanske inte att målet var att ta utvisningen, men just det där att det vart i alla fall resultatet av den här övertänningen.
Målet var ganska oömma mot Elias.
Precis, exakt. Och, men det sköt ju dem lite i häcken, för att det gav ju Sävehof massa 6-5 möjligheter som ju de är väldigt skickliga på. Sen blev ju matchen jämn ändå, så att säga, och de höll ju fana, eller alltså höll ju stånd under den här perioden. Det var inte så att Sävehof sprang iväg till någon stor ledning, så. Men jag är inte helt säker på att det gynnade dem.
Ja, det kan bli namnet på avsnittet, hålla stånd. Jag gissar att du menar hålla stången.
Ja, men vet du det. Sen till andra halvlek så...
Josef har sina små felsägningar. Nej, vi brukar bara låta dem slida.
Det är jättefint. Alltså jag fick en tydlig bild av vad du menar.
Jo, men... Ja, absolut. Absolut. Jag menar, jag har minst en per avsnitt. Så att det var inget nytt för dem som lyssnar på det här.
Men det var lite mer freudianskt än vanligt.
Absolut, absolut. Men sen till andra halvlek så var ju framförallt enligt er, då tyckte jag med ett öga, då var det ju Ystads match, och Sävehof sa, eller Apel sa ju inför match 3 att han kände lite att de stal, ja. 2 poäng får man ju inte visserligen, men en pinne i alla fall, en seger.
Vad säger du, Charlie?
Nej, men absolut. Men jag håller väl med i stora drag. Jag tycker inte heller att utvisningarna kan förklaras med att det var liksom att det var orättvist på något sätt. Däremot så tror jag att det var helt... Jag tycker ändå att det var rätt av Ystad att spela så. För att de gick, alltså de kunde inte spela på något annat sätt. De var tvungna att spela så aggressivt och ligga på gränsen. Och då får det kosta lite utvisningar och straffar. Och de skulle gjort det även i match 3, men då hade de inte riktigt orken. Och det var lite det, det man befarade för matchseriens skull var väl att i och med att det blev som det blev. Jonathan Svensson brände 2 frilägen på slutet. Kim Andersson blev, och det var ju en... Där blev man ju bortblåst.
Det blev han, 100%.
På foten. Han bedömde att han tappade bollen på sin egen fot. Han tappade den på Elias fot och så fick Sävehof bollen. Och så satte han spiken i kistan. Men då kände man ju lite, liksom, när man har gjort det så bra. Spelat på, alltså verkligen tömt ut allt man har. Kim Andersson, liksom, jag tror inte det, han kan göra en så mycket bättre match än vad han gjorde den matchen. Och så ska han göra det bara några dagar senare igen på bortaplan. Det kändes bara som en jävligt tuff, apropå det vi pratade om bussresor, sätta sig på den där bussen en solig dag på, och rulla upp till Partille och känna att vi gjorde allt vi kunde här senast och vann inte ändå. Och nu måste alla vi vara lika bra som sist. Och så märkte man att nej, fan, det var många som inte var det. Liksom. Så det tyvärr blev ju match 3 en väldigt tråkig historia. Eller liksom i alla fall ointressant och lite så här, ja, på många sätt missvisande för styrkeförhållandena lagen emellan, kan jag tycka, även om på ett annat sätt talande för att Sävehof är numret större. De har ju slagit Ystad gång efter gång efter gång efter gång den här säsongen.
Mm. Och hur mycket är det då att Elias har kommit tillbaka?
Mycket. Väldigt mycket. Han var med förra säsongen, men då var det ju en haltande Elias. Plus att alla runt omkring honom var haltande. Och det var inte den bredden. Nu är han liksom... Han har vilat då i 9 månader. Eller vad det nu har tagit för honom att komma tillbaka. Plus att alla andra kommer också tillbaka och har inte 26 matcher i kroppen. Så att det är... Han är hela skillnaden.
Mm. Ja, och alltså det var ju mer missvisande förra året egentligen att Ystad vann. Alltså det går ju ihop med allt det där som du säger, hur slitna Sävehof var och hur halta de var. Men generellt, även förra året och i år också, så är ju Sävehof snäppet vassare. Vi hoppade ju så trodde vi väl på att det skulle bli 5 matcher. Men var ju, jag tror vi sa det förra veckan eller, att det skulle inte förvånas om Sävehof gjorde exakt det de gjorde där i match 2.
Och risken är väl att det inte blir 5 matcher i någon av finalerna? Eller kan vi ändå hoppas på att det blir det?
Alltså, det är ju trots allt... Först så vill jag ju då slå fast att jag tror att Sävehofs herrar kommer vinna SM-guld. Med det sagt så har ju Kristianstad hemmaplansfördel.
Mm.
Och jag tror ju därför inte att Sävehof kommer vinna med 3-0. Det hade varit det kan hända, som vi har sagt. Det är 50-50 och bollen är rund. Men att de då ska vinna liksom 2 gånger i rad i princip mot Kristianstad borta. Det vågar jag inte gå ut och så här lova i den här podden. Så att det har förhoppning om att det inte ska bli 3-0 i den matchserien. Sen har ju Hör också visat att de är bättre än vad... Alltså de har blivit bättre och bättre i det här slutspelet. Sävehof har inte imponerat i semifinalerna. Även om de också körde över Skur i sista. Plus att Hör slog Sävehof senast lagen möttes. Så där finns det också möjligheter. Även om det ligger närmare till hans med 3-0 där än på herrarna skulle jag säga. Men vem tror du säger, Josef?
Men den förra Hör-vinsten, var det den i kuppen du syftar på?
Ja, när Sovren ledde med vad det nu var.
22 så bollar ish.
Ja, precis.
Absolut. Så det får man väl ta i beaktning. Men så där finns ju... Men jag håller med om att jag tror att Hör går in med stort självförtroende inför den här matchen. Även om de såklart är superunderdog. Men det tror jag verkligen att det passar ju dem också. Nästan bättre än det motsatta.
Och de spelar ju faktiskt hemma första matchen. Och de spelar i Eslöv.
Ja, och det förstår jag ingenting av. Så att,
Nej, det, så här är det. Att givetvis skulle Sävehof ha börjat hemma eftersom de har hemmaplansfördelen. Men Hör ska inte spela i sin hall i Hör, utan de ska spela i Eslövshallen. För att den har läktare på båda sidor och det ska vara på ett visst sätt när det är finaler. Och den hallen finns inte tillgänglig då på tisdag, måste det vara, som de skulle spelat. Så då har Sävehof och Hör kommit överens om att Hör inleder hemma. Och sen har Sävehof 2 matcher i rad då, i Partille. Och det blir ju lite som det här kvalupplägget Så man kan ju lite grann känna att den blir en jävla nyckelmatch. Alltså det är ju tufft att torska den och sen åka till Partille två gånger i rad och försöka ställa till med något.
Mm, verkligen. Men man kan ju se framför sig att Sävehof vinner med 3-0. Man kan inte se framför sig att Hör vinner med 3-0. Man kan se framför sig att Sävehof vinner med 3-0 i herrarna. Men man kan inte se framför sig att IFK Kristianstad kan vinna med 3-0 i herrarnas match är väl. Och vilket
det har du jävligt rätt i.
Ja,
kan du se det, Josef, att
Kristianstad ska vinna med
3-0?
Nej, men jag tror... Nej, det är klart jag inte... Alltså, jag tror verkligen inte det. Men jag tror att om jag skulle betta på om Sävehof här vinner med 3-0 eller Kristianstad vinner med 3-0, så tror jag just den där hemmaplansfördelen ändå skulle få mig att lägga mina surt förvärvade pengar.
Betyder det att du har Kristianstad som favorit också?
Nej, absolut inte. Utan det var bara just i det här tankeexperimentet då. Men utan okay. Jag tror att Sävehof vinner, men jag lutar nog ändå till att jag tror att det blir 5 matcher.
Kul i så fall.
Mm, ja. Eller gör jag?
Jag vet inte.
Nej, eller? Jag vet inte heller.
Jag tror inte det.
Ja, nej, men det kanske är ett önsketänkande också. Men jag tror att Sävehof vinner. Och ni var ju inne på det med Apel. Ni hade ju han i studion efter Hammarby Kristianstad där, att de har ju haft ganska lätt inom situationstecken för Kristianstad de senaste åren. Och det blir spännande att se hur vad Kristianstad liksom, ja, hur de agerar och hur de spelar i de här matcherna. Jag tror att deras om vi ska bara en detalj liksom i jag tror att Kristianstads försvarsspel, det är att ganska defensiva och stora treor, det tror jag passar Sävehof extremt bra. Och jag tror också Sävehofs 7-6 passar extremt bra mot Kristianstad, för jag tycker att Kristianstad är inte så bra i 6-7 i sitt försvarsspel. Tycker Anton Hallbäck är väldigt bra i det. Men i övrigt så tycker jag de har svårt där. Så att... ja fan, nej, för jag ändrar mig då. Jag tror fan 3-0 till Sävehof är större chans eller risk än 3-0 till Kristianstad. Ja, jag övertygar mig själv.
Trots att Kristianstad då vann serien.
Ja. Mm.
Sen är det... Alltså, jag har lutat... För varje säsong egentligen så har jag lutat mer och mer åt att det här med hemmaplansfördel hit och dit inte är en lika stor faktor som jag har tyckt innan och som det kanske till och med har varit innan. Men när, alltså just det här slutspelet tycker jag lite grann att det har visat, inte minst Kristianstad, alltså de har fan lyckats uppbringa någonting på hemmaplan som är svårforcerat. Alltså, till och med när de låg under mot Aranes hemma där, de lyckades vända det och sen bara krossat Hammarby 2 matcher i rad här i semifinalen, så det är någonting.
Men vi har också hyllat dem för deras bortaspel i Eriksdalshallen.
Ja, precis, så det tyder ju på att det inte kommer bli 3-0 till Sävehof. Alltså, de är det är regerande seriesegraren, det är Svenska Cup-mästaren, så att nej, jag tror inte heller på 3-0, absolut inte.
Nej, jag hoppas ni får rätt. Vad är nycklarna då? Vad är respektive avgörande i matchen?
Elias.
Mm.
Det är fan det.
Ja, det är klart. Och jag menar, det finns ingen i den här serien som liksom över 5 matcher kan få övertag på honom. Det finns ingen försvarsspelare liksom. Såklart i perioder någon match hit och dit, men över 5 matcher så går det liksom inte att stoppa honom helt. Men
man kan få honom att vara sådär som i match 2 mot Ystad, då gör han bara 6+6 och så vinner de ändå.
Ja, exakt.
Då hade Ystad bra koll på honom.
Ja, men det som är i det är klart han sticker ut jävligt mycket och är ju extremt ja, han är ju fantastisk liksom. Men jag är nästan mer imponerad över Sävehof som lag efter de här semifinalerna. liksom med den sammansättningen av spelare, typen de spelar handboll på, allt de kan, alltså alla alternativ de har i försvar, i anfall, de är jäkligt vassa och han är väl liksom grädden på moset.
En detalj som jag noterat i de här matcherna när det varit jämnt, det är ju att det laget som har vunnit har satt sina straffar. Och där är väl Elias Elfsen Chippagötte och Albin Selin de två säkraste straffskyttarna.
Ja, men man,
så kan det vara.
Så kan det nog absolut vara. Och man brukar säga det, att jämna matcher, alltså straffar och 6-5-spel är ju extremt viktigt i den här typen av matcher. Det har väl kanske förändrats lite då sen sju, alltså flygande målvaktsregeln. Men det är klart att det är sådana detaljer som avgör. Men det är framförallt det som jag, alltså Savov har ju mer instrument att spela på, så, alltså de kan förändra matchbild på ett sätt som jag inte tycker att Kristianstad kan. Kristianstad har sitt liksom sitt 6-0, sitt den energin och fysiken och andra faskontringarna. Och sen mycket,
det kan räcka jävligt långt.
Absolut. Alltså,
men
var obesegrade väldigt, väldigt länge i serien fram tills de möttes av Åb. Så att det är liksom, och så här, visst, man kan absolut, de kan ha nu i en vecka framåt video på Elias, hur vi ska stoppa honom liksom, men det finns så många, de har så många alternativ i Savå, så det räcker inte, även om han inte är så där otrolig som man kan vara.
Nej, men precis, för jag har snackat om det i sändningarna, men plockar man bort Elias helt, vilket ju man skulle kunna göra, då öppnar sig ju ytorna för William Andersson Moberg och Olli Mittun, och det vill man ju absolut inte. Och för den delen Gesim Salih, som ju stegar på sin högernie position bättre än på många år.
Ja. Ja, verkligen. Och nu, det kan vi, du vill ju gärna ha Silly klar för då Amo, enligt Johan Flink.
Så att det, ja, men känns det som en Emil Berggren-värvning det?
Ja, det är ju definitivt. Det är väl nästan alla. I alla fall från och med nu.
Ja. Ja, men vad är närebarnanätet som försvann till Drott högernian, så tar de in Sali istället?
Det är lite upplevling.
Mm. Vi klockar in på 01:01. En timme handboll har vi pratat. Är vi nöjda så?
Det gjorde vi bra.
Ja,
bra,
15 minuter handboll, 45 minuter annat.
Ja. Ja, men det är bra.
Men omväxling för nöjer. Det är 100% alltså.
Vi var, vi var vid medborgarplatsen och vände, men vi kom tillbaka till handbollsfinalen.
Till 40 gånger 20. Ja, nej, men då, jag älskar när du är med, för man vet aldrig vart det tar vägen.
Nej, tack så hjärtligt.
Tack.
Hej.
Hej på er.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.